Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Jag pratar inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är läkaren Benjamin Kallischer Villander.
Ja, då vill jag också påminna om att vi kommer ha regelbundet i coronatiden nu också virtuella skrivarkurser 2-5 för 4-5 gånger. Är ni intresserade, mejla in till cyrilstig@gmail.com. Och vad kommer vi lära ut, Stig?
Ja, det är, för mig är det ju en teknisk utmaning. Jag har aldrig hållit på med sånt där. Men vi är ju, kan man säga, ovanligt hårda och uppriktiga. Och jag måste säga det att om jag tittar tillbaka på mitt liv de senaste 30 åren är det en hel del människor som jag har hjälpt fram.
Ja, precis. Jo, vi har en kommande författare här verkligen också som vi hjälpte här om veckan. Men vi kommer också kunna ha kanske utomhus i sommar i Rålambshovsparken här om man vill ha FaceTime.
Ja, det ser om det inte regnar.
Ja, maila cyrilstig@gmail.com. Välkomna säger vi till Benjamin Kallischer Villander. Ung legitimerad läkare som jobbar på
ett stort akutsjukhus i Stockholm för
närvarande. Ja.
Tack så mycket.
Ja, och då jobbar du med...
Jag tror att du förlutar dig framåt lite.
Okej. Okay. Ja.
Men då jobbar du med coronapatienter antagligen?
Ja, du har varit nästan utesluten den senaste dryga månaden faktiskt.
Ja.
Och det blev ju en snabb omställning.
Ja.
Det var ju utlovat så att säga från Folkhälsomyndigheten mer eller mindre att det inte skulle bli någon samhällsspridning. Eller misstanken gick väl från måttlig till konstaterad över en dag.
Ja.
Så att det jag har fått mig till livs informationsmässigt är att det fanns vissa förberedelser på åtminstone på sjukhuset som jag jobbar på nu. Man hade en viss framsynthet, som man hade börjat tänka kring hur man ska strukturera till exempel luftvägstriage på akutmottagningen.
Nej, triage.
Alltså triage är ju i allmänhet att man prioriterar patienter efter i vanliga fall liksom hur sjuka de är och vad som man behöver titta på först. Det ni har hört nu med nyheterna med den här krigstriageprincipen att man prioriterar efter överlevnadschans.
Ja,
det har inte kommit formellt.
Mellan 50-70 har jag hört.
Ja, det har vi inte kommit i Sverige i det läget att vi har aktualiserat någon sån plan. Men i allmänhet så betyder triage att man prioriterar efter vem man behöver titta på först. Och luftvägstriage är att man sorterar om det finns en covid-misstanke eller inte, så att man kan skilja ut de patienterna som kan vara smittsamma från de som söker från vanliga symptom. Det är viktigt att de liksom inte beblandas så att det kan bli en ren smitthärd. Men det fanns lite planer på hur man skulle strukturera det där och hur man skulle organisera om verksamheten för att ge plats åt de här patienterna, så att man hade ett litet försprång ändå. Och det är ju tack vare liksom, tjänstemännen i verksamheten och inte tack vare Folkhälsomyndigheten skulle jag säga. Så ja, men det har varit en snabb och stor omställning.
Ett problem är ju att andra bortprioriteras. Du och jag har vår gemensamma väninna som efter att hon slashat sina handleder så fort de hade suttit igen dem skrev de bara ut.
Liksom så alltså det är ju väldigt hårt för de som inte har corona och som behöver vård.
Ja, det är ju så att det jag har ju varit rädd för att det ska bli undanträngningseffekter på grund av det här. Som man kan se just nu, det jag har sett med mina ögon, är att det inte har hunnit bli så riktigt än där jag har jobbat, tack och lov. Det finns fortfarande platser kvar på vanliga avdelningar. Men det mycket beror på att folk söker ju inte i samma utsträckning för de klassiska medicinska åkommorna. 50-70% är sett en siffra att liksom hjärtinfarkten har sjunkit med. Motsvarar det någonting biologiskt eller inte? Det är det jag är lite rädd för.
Jag är för Folkhälsomyndigheten och hur de har skött det här och allting. Men ett problem tycker jag har varit, jag har ju själv haft corona med till 99%. För jag var i Italien och såg Milan-derbyt, Milan-Inter, Zlatans typ näst sista match tror jag. Och då var det bara lite byar utanför där i Lombardiet, sa de. Men 12 dagar efter det fick jag och min son influensa. Då ringde jag ju, eftersom jag hade så mycket med människor att göra. Och jag hade varit på filminspelning och allt möjligt. Och jobbat med hemlösa och grejer. Men då sa ju de att jag inte behövde komma in. Och jag hade inte alla symptom, jag hade feber. Det var mest feber jag var däckad av. Och de tyckte inte att jag skulle. Sen kom hosta och snuva efter. Men de ville inte ens att jag skulle komma in. Och jag vet, tror inte ens nu jag kan prova om jag är immun. En kompis till mig som jag antar sa, det smittas inte lätt. För min son fick den ju också. Jag tror att det smittats luftburet i stora folksamlingar. Som det här var en fotbollsmatch. Veckan efter var det Bergamo. Eller Atalanta i Bergamo. Och Valencia som smittade ner då Spanien med deras supporter, tror man. Och Korea var det ju också gudstjänster och sådär. För att min son, han har ju tre syskon och en mamma. De fick inte. Jag har inte smittat dig till exempel.
Ja, du vet man inte.
Ja, du kan ha fått som en tjej som jag sov med. Hon fick inte. Men däremot, så, hon visade inga symptom alls. Så man säger att tre av fyra har inga symptom alls. Däremot fick hennes bror,
det där vet man ju inte,
en hård lunginflammation. Så att det verkar slå olika också. Men som sagt, en väninna som del som bodde här, min franska väninna Jessica som jag träffat, som bodde här en helg. Ja, och sen gejer som där vi då liksom delade öl och drinkar och sådär, de blev smittade. Men inte så farligt på dem.
Men alltså, vi har ju delat drinkar också.
Nej, det har jag varit mer försiktig med, tror jag.
Ja, jag
eftersom du är i riskgrupp. Nej, men de här tackar ju mig, gejer och Jessica, för att de är immuna nu antagligen.
Ja. Nej, men det kommer ju, det har ju varit nu i dagarna så gick man ut med att man hade testat blodgivare. Ja. Och kommer fram att 11 av 100 i en relativt frisk grupp, ja, var antikroppspositiva.
Ja.
Och sen så gick man ut och rättade det där och kom på att ja, hoppsan, vi kanske har blandat in blod från bekräftade coronapatienter, ja, som då skulle vara givare av antikroppar till sjuka, svårt sjuka i liksom experimentellt behandlingssyfte. Ja. Så att den där datan är inte tillförlitlig än. Men det kommer snart antikroppstester på ett liksom brett utsnitt av befolkningen där man mer kommer att veta hur många som är immuna och har haft sjukdomen. Sen kan man ju inte veta exakt då i tid när de har, det kallas att man har serokonverterat. Det innebär att man är positiv för antikroppar. De som är asymptomatiska kommer ju att förbli asymptomatiska under hela förloppet, kommer ju inte kunna placera i tid exakt när de har serokonverterat.
Jag tror att det måste vara fler, för att i Sverige har idag är vi uppe i exakt 1765 dödsfall. Idag är det 22 april. Och vi har typ strax under 15 000 smittade. Israel har också där kör en stenhård politik. Du typ förföljer, man snackar om en statskupp, icke-demokratisk. I vissa har det här också tagit bort demokratiska rättigheter i många. Trump försöker också liksom. Men Israel har också strax under 15 000, men du har bara 170 dödsfall.
Ja.
Och vi har 1700.
Ja, och det säger väl någonting om att man har ett mycket större testkapacitet och en mer aktiv spårning där.
Ja, sen tror jag också att jag snackade med en kille som är en gammal barndomskompis med molekylärprofessor i molekylärbiologi, därför att jag höll på att studera föreuropeiska språk. Och så hade jag en karta över Italien och Spanien, det är framförallt där de finns. Och det är just i Lombardiet och i, vad blir det? Framförallt i Basken och nordöstra, alltså det som nu menar är Katalonien, va? Som var iberiska. Va? Och det är precis just de områden som också har drabbats. Och när jag snackar med han då sa han det att ja, det kan ju, för att det är faktiskt så att du har ju olika, och framförallt i Kina resonerar mycket om det där, olika blodgrupper, för kineserna är väldigt inne på genetik. Va?
Ja. Nej, men det där är jätteintressant, alltså, och det finns ju bland annat, så vet man ju att den här viruset binder till en receptor i lungorna som kallas för ACE2. Det gör även SARS binder till den receptorn. Och det finns ju teorier om att...
Men SARS smittade,
det var mycket mindre smittsamt, och framförallt så var det enbart folk i liksom väldigt aktiv fas av sjukdomen som smittades, så det var lättare att begränsa och isolera. Men receptoruttrycket kan eventuellt påverka hur sjuk man blir. Och det är möjligt att det där kan faktiskt skilja sig med genetiska fenotyper. Att vissa människor från olika delar av världen kanske har en ökad sårbarhet. Det här är ju rent spekulativt. Men vi vet ju idag att det finns de som blir väldigt svårt sjuka, och det finns de, och det ser man ju kliniskt, och det finns de som är högt upp i åldrarna som reder ut det här ganska väl, utan att bli så jättesvårt sjuka. Och vi vet inte riktigt varför det är så. Man kan inte riktigt förutse. Jag kan inte säga till dig att du kommer att få en supersvår corona eller du kommer att få en förkylning.
Det är inte så att det finns som med HIV olika varianter av...
Jo, det gör det. Det finns det olika. Men vad jag såg den senaste studierna så var det inte så att man kunde säga tydligt, koppla dem till att en olika... alltså det kallas för virulens. Alltså att de blir olika aggressiva. Man inte, men det kanske finns. Men de kända olika serotyperna är, som det kallas, är vad jag vet inte någon som har identifierat som den särskilt aggressiva typen. I alla fall inte av de som cirkulerar liksom i Europa nu.
Själv tror jag alltså mer på fysik, som Adam Alsing nu synk bort, för jag har förstått så här, han både astma och på gång diabetes.
Ja, men astma är en väldigt...
Diabetes låter ju också konstigt att det skulle ha.
Ja, fast det är klart att det är ju en riskfaktor, framförallt om den är liksom dåligt behandlad och så vidare. Men alltså jag generellt sett, för att få, alltså så här, för att liksom få en inte klara av att reda ut en svår lunginflammation. Det vet man ju att det är dåligt om man är liksom, har de här klassiska riskfaktorerna. Lungsjukdom, hjärtsjukdom, diabetes och så vidare. Men för att, eller som jag uppfattar det, för att i första hand hamna där, för första hand liksom få den här svåra bilden. Det är klart att man ser att det hänger ihop med ålder, men helt tydligt mycket mer än så. Så är det ganska svårt
att säga. Diabetes med övervikt och sådär ibland också.
Men du berättade när vi sågs förra gången att det... var förvånansvärt och väldigt besvärligt också att det var många yngre. Alltså.
Ja, så är det. Man är inte riktigt, jag är inte riktigt van vid att se patienter som har varit alltså så många som har varit fullt arbetsföra bli så svårt sjuka och till och med inte klara det.
Jag såg en väninna på Facebook, hennes bror var 37.
Ja.
För några veckor sedan var det typ, då var det ett fall mellan 30 och 40 och tre mellan 20 och 30 som då hade dålig lungkapacitet och så allihopa. Men nu verkar det komma mer i yngre ålder.
Det kan jag inte uttala mig om. Men det är inte det vet jag inte faktiskt hur det är med det. Men det är inte otänkbart om man tänker att de kanske har haft ett längre intensivvårdsförlopp och sen till slut inte klarar. Om man är väldigt sen att stänga av en respirator eller konstatera att det inte går att vända för en yngre patient. Så att jag vet inte, det kan ligga någonting i det, men jag har ingen aning för att vara ärlig. Men det här du berättade, du tog upp, att det liksom är lite så att de ja, att det inte ter sig som en, så att säga, den typ av lunginflammation som man är lite mer van vid att hantera, det, så är det ju. Och det är lite, på ett sätt så är det ju spännande också att det är en ny sjukdom. Mycket är ju nytt, när man som jag är liksom ung läkare och har mycket att lära, men här har ju hela kollegiet någonting att lära. Och det här har liksom kliniska särdrag som är ganska speciella. Det är möjligt att det kanske är rätt så likt vanliga svåra influensa inflammationer, men det har ju väldigt mycket lägre, det har ju så stora volymer av. Så nu när det här kommer in, de här stora mängderna av patienter med luftvägslung, alltså lunginflammationer på virusgrund, så yttrar det sig på ett sätt som man inte är riktigt van vid. Bakteriella lunginflammationer brukar ju man brukar ju liksom bli gå mot en blodförgiftningsbild. Man får liksom lågt när man blir svårt sjuk också, man får lågt blodtryck och väldigt hög puls, kladdig hud och läckande kapillärer. Och här så är det inte riktigt så, utan det är en isolerad problem med syresättningen. Och det skiljer sig också till exempel för någon som har KOL, vilket är en andningssvikt som är väldigt vana att se folk går bort i. De får liksom väldigt tidigt en, det är stora problemet att de inte kan vädra ut sig koldioxiden. Då går man in i en koldioxidnarkos. Här ser man vaken under hela förloppet.
Det går snabbt också, hör.
Det kan gå väldigt fort. Ibland gör det inte det, men det kan göra det. Och så att, och då när det inte, om det är så att det inte finns alltså att patienten inte är aktuell för intensivvård, så är det viktigt att man är, alltså det har vi vana att se till att lugna och lindra det här förloppet. Mm. Men man, det blir ändå att man, man har en, på grund av att koldioxiden, stegen kommer sent i förloppet, så har man ändå vaken igenom det hela. Det kan vi hantera, men det är någonting som är lite speciellt.
Det måste vara väldigt ångestframkallande, helt enkelt.
Det är obehagligt, men som från läkarsidan så kan vi lindra det.
Jo, som patient måste det vara. Ja. Jag har ju ändå varit med om hjärtinfarkt.
Jag har förstått att de får posttraumatisk stress. De som har klarat sig också måste ha gått igenom sånt. Och det är ju ofta som en nära döden upplevelse. Men det kan ju också vara det på en del som våre. Jag lyssnade på Sigges, den här podden, läget. Och du var väldigt ung läkare, tror jag, som grät. Mm. Det är ju som min exfru, när hon jobbade på, när vi också var unga, 30, när hon jobbade på barncancersjukhuset. Mm. Hon också blev så här väldigt förändrad när hon kom hem. Så jag sa, antingen måste du ta det här professionellt, eller så får du byta.
Ja, vi kan också göra reklam för den podden. Jag har över 2,5 timmar. Det var ju riktigt bra. Det är märkligt med människor under den här tiden att vissa tar sig i kragen och blir liksom bättre än vad de var tidigare. De blir mer moraliska och sköter sig mer, sköter sitt jobb bättre.
Ja.
Och jag märkte det där. Och det är...
Nej, det, vänta, här vill jag säga. Min exfru som är läkare och många andra klagar att, och, alltså det här är ju på regeringsnivå, att en tredjedel som sjukskriver sig är inte sjuka
patienter. Ja,
och då såg det ju, vi såg det ju bara när alla klagade att de fick jobba hemma. Liksom, nätet pajar för alla streama filmer på Netflix.
Så
det är så fruktansvärt.
Ja. Nej, men jag har hört många läkare som är irriterade över det. Det är också fel sjukskrivningar och också samhällsekonomiskt. Det är därför vi ska börja nu ta prover, vad jag har förstått, för så många sjukskriver sig. Med fler, så, alltså, det är möjligtvis en vårs nu, va?
Ja, nej, men i och för sig så är det ju, eftersom man inte, återigen det här kliniska spektrat, man ser att det är allt från en förkylning till en liksom påtaglig andningsvikt. Och ibland inte symptom alls. Vi har hela spektrat, så är det ju viktigt att folk stammar hemma med diskreta symptom. Och du kan inte skilja en liksom förkylningskoronavirus från det här aggressiva.
Nej, det kanske är så.
En sak innan där, när du pratar om genetiskt, jag själv tror att, alltså mer än genetiskt, så handlar det väl om trångboddhet. Just att New York, där det är så mycket stora folkmassor och trång. Nu har Singapore också har råkat riktigt illa. Utan att det är mycket folksamlingar.
Vi vet ju att det har slagit hårt mot Kista Spånga-trakten i Stockholm, Järvafältet. Och det kunde jag faktiskt förutse redan i februari. Så
ja, där har du, där var ju tydligen, där SD, det positiva med det här, att SD håller ju bara käften, att det är många liksom, alltså för de har ingen sak. Ja. De försöker ju ta det att somalier spred smittan, men det handlar ju om att somalier jobbar inom vård och buskar, och sen har de dålig, och sen har de dålig information på sitt språk.
Nej, jag tycker inte man ska göra några spekulationer om politik i det här läget, för det kan ju ändras fruktansvärt snabbt.
Nej, men politik, alltså, berätta, politik har ju med, för att om du kollar på äldreomsorgen och vården. Alltså Sverige har ju begått 2 i alla fall fel. Jag håller med folk som heter och så, att vi tycker jag sköter oss bättre än många andra länder, att vi kör rätt politik. Men däremot gjorde vi 2 fel. Dels att man inte kollade alla från Italien, som jag själv, trots att jag ler om det. Och sen nummer 2, hur man har hållit på med äldreomsorgen och hemtjänst. Jag pratade med en väninna igår, som, eftersom så många blev arbetslösa, som hade ryckt in ett pass på ett vårdhem. Och då blev de till att du får bara använda ett par plasthandskar under hela ditt pass. Och då har du jobbat med avföring. Det här vet man ju sedan Florence Nightingale, att liksom 1800-talet, att du inte kan sköta patienter med det. Och det har ju med de här privata företagen som såldes ut.
Det har väl i första hand med att det är både kommuner och regioner som haft ett ansvar att hålla beredskapslager. Och det har ju för sig, det lastas ju kanske inte primärt Folkhälsomyndigheten för, eftersom de har ändå stipulerat i sin pandemiplan att de är regionerna och kommunerna är ålagda att ha det, beredskapslager och skyddsutrustning. Men det har ju inte.
Men just här, det köper in plasthandskar på privata företag, det är väl för företagen själva som ansvarar för.
Ja, men plasthandskar är ju alltså ingenting som jag har sett att det har varit en akut brist på, utan det är ju mer liksom
skydd och visir. Nej, men de har brist på det också för att de var snåla och inte visste att det skulle behövas så pass mycket.
Jag vet inte i vilken mån de privata utaktörerna har skyldighet att ha beredskapslager, men jag tror inte att de är sämre än de offentliga. Det är lika illa överallt.
Finland har ett beredskapslager som har mer än deras egna invånare.
Ja, och jag menar, det är ju, det säger någonting om hur fredsskadad den här nationen är, att man liksom inte har tagit höjd för att sådana här saker kan hända. Det finns
det var alliansen som brände upp det, såg jag, kan jag säga, kan jag säga.
Men alltså, sossarna började montera ner fältsjukhusen och sålde av skiten, och alltså det är liksom, det här är ju någonting djupare.
Ja, man kan säga att efter murens fall och när den, alltså när kapitalismen fick fritt spelrum, nu inte jag någon anhängare av Sovjetunionen, men det går inte att komma ifrån att om man inte drar slutsatsen att någonting hände 1989, så är man ju lite korkad. Och på tal om Finland så var jag ju då och uppvaktade, jag gjorde då förmodligen ett brott, men ett brott som jag tycker är moraliskt korrekt, nämligen jag hade på mig, jag hade spritat händerna och hade på mig handskar, tog mig in i en port och bjöd en 108-årig dam, hon är född 1912 alltså, fyllde 108 år i måndags, på riktig champagne. Och vi stod sen nedanför hennes balkong och sa, ja, om hon lever ut i 200 år, för hon är 108 år. Men hon är från Finland då, och tycker att det är konstigt då. De är så hysteriska. Hon har ju varit med, hon minns ju finska inbördeskriget.
Ja.
Och andra världskriget.
Ja, men där läste jag igår i Aftonbladet om en som var 102 år och klarade sig helt igenom coronan, och det första hon ville ha var en kall bira. Men jag har hört att de som är runt 100 har någon delvis immunitet från spanska sjukan.
Nej, det finns det inte.
Det finns inte det.
Det är helt olika typer av virus. Så är det. Ja, men jag visst, det är klart att du, men alltså säg så här att dödligheten, nu vet jag inte, jag höftar, säg att dödligheten om du är över 90-30%, det är klart att du kommer hitta massa 90-åringar som har överlevt, men att var tredje 90-åring stryker med en hög siffra. Det är liksom
det är ganska många 90-åringar i Sverige.
Kan det stämma, alltså jag vet inte om det stod fel i tidningen, för det, att Hongkong-influensan kom ju 68, jag kommer ihåg, jag var med Sovjet med min mamma som var reseledare 1975 när jag var 4, och då var vi hade någon form av vaccin, så vi var de enda som klarade oss, för då gick, då
hade jag hade Hongkong.
Men jag hörde att den är inte borta, utan 1000 per år bara i Sverige då.
Fan, jag måste röka sig.
Det tror jag inte, när jag har sett, vad heter det,
för då kommer det alltid vara kvar.
Det har varit lite olika influensa, säsongsinfluenser som har plågat oss de senaste året. 2017-18 så var det B Yamagata varianten som, och det var ju ett väldigt jobbigt influensaår. Jag vet inte om den är besläktad med den här asiaten på 60-talet eller Hongkong-influensan eller vad det heter, men annars så brukar det vara influensa A varianten. Men det, okej, okay, bara om det
här, asiaten var 50-talet tror jag, och Hongkong 60-68.
Men det, jag vet inte om de var influensa B varianter men jag kommer inte ihåg det. Men säsongsinfluenserna är antingen en A och B typ, och så är det, har de olika såna antigen på sin yta som de ändrar lite grann så att de lurar in systemet och muterar varje år.
Så det verkar som att de tänker på något sätt.
Ja, alltså så, ja, men de, det finns ju, det är som med alla annan biologi att det sker ju liksom en sporadisk mutation hela tiden, och så klarar de som lyckas infektera nya bärare, de klarar sig bäst och blir de nya liksom vinnarna och sprider sig. Men det man ska komma ihåg om det här dåliga influensaåret som alla pratar om 17-18, där man pratar, citerar siffror på att det var 3000 som dog. Det var 1012 som dog i 30 dagar efter bekräftad diagnos. Och då ska man ändå komma ihåg att utanför sjukhus så är man ju förmodligen minst, har man ju varit mer liberal med att testa för influensa än vad man har varit för corona, som det har varit en stor brist för. Sen inom sjukvården är det väl kanske kanske inte så då. Men och då, de här 3000 kommer från en skattning av mörkertalet. Och vi är redan uppe nu i liksom snart 2000 med vad då, en dryg månad, eller en och en halv månad i alla fall, med det här viruset. Och det finns ju garanterat ett mörkertal på det också. Och som sagt, det är liksom, man måste tänka in de exponerade
effekterna. Med politiken, för det har ju gått, det är ju
Igår kom ledande forskare från Oxford och sa att Sverige gör helt rätt för rätt politik. Det var läkarnas facktidning igår. De ställdes också bakom Folkmyndigheten. Däremot har ju då de här 22 läkarna som dels de är någon av dem som tog ryska fake news och sådär och gick emot Folkhälsomyndigheten. Sen erkände de sitt fel, men nu gick de emot Alex Schulman och Viktor Malm som hade ironiserat över dem och kallade dem att de blev ansvariga för liv och sånt. Den publicerades också i DN, som Jan Guillou kallade deras chefredaktör Peter Wolodarski för den självutnämnda statsepidemiologen. Jag pratade med min exfru igår som är förutom att hon är läkare så forskare på en helt annan nivå än de där 22 läkarna. När vi var 29 fick hon, när hon var nydisputerad, så fick hon med kanske konkurrens av 100 000 postdocsplats i det årets Nobelpristagare. Men hon sa att de där 22 som skrev den här debattartikeln, det är bara snille spekulerar. Hon håller helt med, och det sa alla hennes forskarvänner också, håller helt med Folkhälsomyndigheten.
Nej, men det där stämmer ju inte, för att det att de är liksom inte meriterade. Bland de som undertecknar den där artikeln så har ju Joakim Rocklöv, som är en väldigt... Alltså han är ju en internationellt erkänd epidemiolog med fokus på infektionssjukdomar. Han är professor. Björn Olsson är också professor i infektionssjukdomar. Då är jag tror att det är en professor i matematik. Alltså, och så finns det förstås de som är mer kliniskt verksamma. Och så Lena Einhorn, som kanske inte har varit superaktiv akademiskt på sistone. Så att det är ju lite axplock av olika människor, men det finns ju väldigt meriterat folk. Faktiskt så, jag menar, har de ju i viss mån högre akademisk kompetens än vad man har på Folkhälsomyndigheten. Där jobbar ju tjänstemän och inte liksom, Anders Tegnell är ju inte professor. Men vad det gäller de där siffrorna så är det ju så här att de sa att det var 130, eller vad ska jag säga, ett snitt på 100 per dag mellan den 7 och 9 april som hade dött. Och då gick de på, det de inte redogjorde för var att det var nyregistrerade dödsfall. Så att det är alltså en kumulation av dödsfall som har skett över några dagar. Det släpar ju väldigt, det släpar upp till 2 veckor. Så häromdagen, jag tror att det var igår, så registrerades det, vad var det, 180 döda. Merparten av dem dateras ju bakåt i tiden. Och det är det, en annan sak om det där som var bara ett stickspår. I Aktuellt den 16 så visar de då en graf där man ser att antalet döda per dag sjunker kraftigt. Men då vet man ju att det finns en betydande släpning, och att vid varje givet tidpunkt, så om du tittar på döda utifrån dödsdatum, så kommer det alltid att se ut som ett trendbrott. Därför att de där siffrorna justeras upp liksom upp till 2 veckor efteråt. Och redan nu den här tydliga nedgången som de presenterar, inte sa ett ord om att det var helt preliminärt. Hade även en professor som var där och pratade och liksom sa att det kunde vara en effekt av att det hade smittats på äldreboende och sen på väg och liksom dö ut nu ungefär. Inte ett ord sa de om den här släpningen.
Men du, läkarfackets egen tidning igår gick ut med att de ställde sig bakom folk. Du menar att...
Ja, men det finns de som gör, jag kan säga att det finns liksom de som gör det, så finns det de som inte gör det.
Nej, men det tycker jag.
För det är också en intressant. Men, det är också en intressant grej. Tidigare har ju liksom Sverige har ju sig extremt mycket högutbildade inom den socialistiska vänstersfären också jämfört med andra länder. Men traditionellt har ju konservativa och liberaler varit mer högutbildade och är det fortfarande. Men nu har ju Sverige fått att, alltså, de här SD-människorna, det förstår man, för de har ingen bildning eller utbildnings, de tänker inte på vetenskap och utbildning på samma sätt. Men nu har du fått ett högerläge som Peter Wolodarski som ändå har utbildning.
Ja, det jag tycker var,
som går emot.
Det jag tycker var uppfriskande med Sigge Eklunds podd, det var att det var ett bra stämningsläge, va? Ingen var arg, det var ju från olika läger, och att man måste liksom ha en öppen diskussion. Jag vet ju ingenting om det här. Jag ska ju inte ha någon åsikt alls. Utan jag följer helt enkelt de regler som staten anvisar, va?
Ja, det är ju klokt.
Alltså, varför ska jag ha, alltså det är ungefär som jag jämför med att göra lumpen, va? Mm. Jag har, även om jag gillar att vara ledare och bestämma, va? Mm. Så har jag faktiskt inget som helst problem med att underordna mig.
Mm. Så är jag, jag har blivit slängd.
Ja, han är muckig. Jag är inte muckig. Jag klättrar i stolpar och lägger ut tråd över fjällen, det är inte så jävla roligt. Mm. Och inte särskilt amoröst heller. Mm. Jag gör det. Mm. Jag gör det så bra jag kan. Mm. Även som diskare.
Jag tror att jag förstår vad du menar. Jag kan återkomma till det. Men jag vill bara avsluta den här tråden om den här, de här siffrorna. Då. Så att, de här 7-9 april, att det var 100 döda, då tittar de på antalet i snitt och tittar de på antalet nyregistrerade. Anders Tegnell säger att de här siffrorna är fel. Mm. Det är 60-70 döda per dag under den här tillfällen. Och då tittar han på antalet som bekräftat döda under den dagen. Alltså jag vet inte om ni är med på skillnaden.
Jag fattar.
Men det har redan nu justerats upp till 85. Mm. Så att de har ju visat sig vara mer ute, mer rätt ute än vad han var. Och det är ingen, det är inte Viktor Malm poängterar inte det. Alla de här liksom klassiska akademikerna som har rullat ut till försvar för Folkhälsomyndigheten ställer man inte till svars för vad det gäller det. Att det ändå visat sig att liksom deras uppskattning ändå var mer korrekt än vad Folkhälsomyndighetens svar var. Mm.
Men är det inte ändå
så? Men ledande forskare också för de här som har intervjuat Aftonbladet igår, de var ju också helt för Sveriges linje.
Alltså är det inte så att det är med det man kallar
det ändå är flott av världens kanske 10 största universitet.
Ja. Är det inte så att flockimmunitet som man talar om, är liksom vaccin verkar vara väldigt långt borta, så är inte flockimmunitet det säkraste vägen att gå?
Jag hör ju till de som inte tror på det, och det beror på att man vet att av länder som hade drabbats av SARS-epidemin som hade, alltså för vad är det, 17 år sedan, de hade en beredskap för det här. Taiwan hade ett utmärkt plan som de redan aktiverade, och 12 000 respiratorer som bara stod och väntade på att hantera det här. De reagerade för det första på mycket tidigare än vad WHO gjorde och förstod att det här var någonting som smittade mellan människor. Mm. Och tog höjd för det och stängde gränsen och liksom
satte
i Taiwan. Ja, Taiwan fick ingen smittspridning. Sydkorea har ju genom liksom modern teknologi, masstestning, aktiv spårning, brutit den här kurvan. De är inte på väg mot flockimmunitet, och det finns liksom inte, vad jag har sett, någonting som tyder att de kommer behöva vandra den vägen. Idén om att man måste gå en flockimmunväg för att kunna reda ut det här tror inte jag är sann. Och det finns väldigt mycket empiri som tyder på att det inte behöver vara så. Britterna hade ju, du pratade om Oxford, man tittade på Imperial College som brukar anses vara, som är rådgivande till brittiska regeringen och som anses vara de främsta epidemiologerna, bland de främsta epidemiologerna i världen och experter på smittskydd. Så då hade de ju först en linje av att man måste sprida det här långsamt och platta ut kurvan så att sjukvården hänger med och så vidare. Men sen så deras modeller där de tog höjd för liksom hur risken är, hur stor risken faktiskt är för att det här blir ett riktigt ett utfall som vi inte är beredda att acceptera. Så la man ju om strategin helt och förstod att man kan inte ha den här strategin som kallas för mitigation, som är att man ska sprida det långsamt. Vi måste köra stenar på en suppression, vi måste få lockdown, vi måste få kontroll över det här. Man måste liksom stänga gränsen och trycka ner antalet.
Men jag tror att SARS var inte lika farlig. Jag bodde ju, alltså de som blev värst drabbade i västvärlden var New York och Toronto. Jag bodde i New York då. Ja. Och då handlar det om ett hundratal fall i Chinatown. Och kanske högst 400 eller något sånt. Jag vet inte, det kanske handlar om 1000 i Toronto. Men redan efter en månad, då, jag var på SARS-stock som var större än Woodstock. Rolling Stones kom dit. För Keith Richards hade varit husarrest där för droginnehav. Och så krävde de att nu har ni narkotikafritt en dag. Så kommer Rolling Stones och drar dit folk. Så då var ju många från just New York som åkte ut i Toronto. Och redan efter en månad, då samlades vi ju 400 000 på den här
Eller 600 000 tror jag till och med var. Så det var på en hel... SARS var inte på alls samma nivå.
Nej, för att det var inte lika smittsamt.
Nej.
Det hade ett lägre så kallat reproduktionstal.
Och i New York, där de stängde inte av New York på SARS som det är nu i New York och i Europa. Men däremot så var det ju restriktioner som nu. Så New York kändes som Stockholm gör nu ungefär.
Ja, men den viktiga skillnaden mellan SARS och det här att man hade ju i princip inte, vad jag förstår, så hade man liksom i princip inte problemet med asymptomatiskt spridare och lärare. Så att, och när man blev sjuk så blev man ganska rejält sjuk.
Mm.
Och 10% dog ju.
Mm.
Så att det är ganska lätt att identifiera en sorts smittad. Och då, på det funkar ju den här strategin med liksom stanna hemma om du är sjuk. Grejen, det är ju adekvat för en sån sjukdom. Mm. Här så, det som är intressant med vet, Folkhälsomyndighetens strategi är att först har man ju, vad byggde det på att du inte hade någon sån symptomatisk smitta.
Mm.
Nej, ingen behövde sitta i karantän därför att det räckte att gå hem om du börjar känna dig förkyld.
Mm.
Och sen nu ska de ju räddas av att dödligheten är låg därför att vi har en väldigt stor asymptomatisk andel. Det är ju helt ologiskt.
Ja. Sen handlar det om att Sverige har starka finansministrar och har du än idag att man tänker mycket på mer än vad vi tror kanske i Sverige på ekonomi.
Ja, de andra
länderna blir värre drabbade. Idag pratar man på nyheten också att panepidemin i fråga om svält kommer bli på 250 miljoner.
Ja.
Och här får vi nu, vad ligger vi på corona idag? Högst 200 000 i hela världen.
Alltså man kan säga så här, det finns
och så har vi självmord kanske.
Det finns
en miljon i hela världen.
Ja, man kan säga så här, det finns olika vad heter det? Det finns olika scenarier här som är som folk tror på. Vissa tror på att dödligheten är 0,1%.
Mm.
Och då är det adekvat att göra så här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi gör. Låter det spridas kontrollerat.
Mm.
Om dödligheten är 1%.
Då är det inte okej.
Okay. Då är det inte adekvat. Därför då pratar vi om vi ska upp till flockimmunitet på 60 000. Eller vad säger jag, 60 000 smittade.
Tidigt
språk. Då kommer liksom 60 000 att dö. Det är för mycket. Det är inte vi beredda att betala.
Nej. Tidigt pratar man väl om 2-3% då.
Ja.
Trots att 98% av dem är typ över 75.
Ja, men det var case. Det var ju då data från Kina som var, man visste att det var case fatality rates.
Okay.
Som utifrån identifierade fall. Man visste att det fanns ett mörkertal. Så att det liksom mer kvalificerade epidemiologiska skattningar hela tiden varit runt 1%. Och det är den, det är liksom det mycket pekar på att det ligger i det här radet, i alla fall mellan 0,5 och 1%. Och det är det som, alltså man har tittat på, det finns studien som Imperial College lutar sig mot. Där har de tittat på hur många som var testade positivt som evakuerades från Wuhan. Och så gjorde de en skattning av hur många som var smittade i Wuhan just då. Och då kunde de utgå ifrån vad den kinesiska dödlighetstalen för identifierade var och applicera det på den statistiken med prevalens och kom fram till att det var 0,66% dödlighet ungefär. Och det identifierade de som alldeles för mycket för att kunna köra på mitigation-strategin. Och i Bergamo har man sett att överdödligheten, om man antar att de har uppnått en flockimmunitet, så hade de en överdödlighet på 0,4%. Vilket innebär, om man översätter det till Sverige, att vi uppnår flockimmunitet så är det 40 000 döda.
Mm.
i just Italien, alltså vi, i Sverige, att vi ändå har haft högst i Norden och sådär, jag tror att det beror på att vi har gjort fel inom, just med alla timanställda, folk med att vi har för låga löner, folk går till jobbet fast de är sjuka, ja. Folk har bristande språkkunskaper, kanske som jobbar i den formen av vård, inte sjukvården på samma sätt. De här privata företagen med dålig skyddsutrustning och allt det. Jag tror att det är Sverige ålderdomshemmens fel. Och Italien har ju där, jag har ju varit mycket i Italien och Spanien alltså sen jag var barn, och där går ju gamla ut och super, dricker vin 10 på morgonen ihop och du kinpussas och du bor med dina barn. Och jag tycker det är alltid härligt i Italien, för man är ute med sina polares morsor och farmödrar och så, och det gör du inte i Sverige. Så därför, och det är uteserveringar och du kollar på fotboll, 50 stycken i gruppen.
Jag minns så väl på 80-talet var jag med en spansk grej. Hennes morfar var djupt katolsk fascistisk officer. Men varje kväll gick han ut och drack sherry med sin fru och på krogen.
Alltså kinpussar på det.
Ja, liksom. Nej, men man har ju trott att vi har haft ett annat socialt mönster i Sverige. Och liksom
vi är promiskuösa ändå, men ändå liksom, tror jag liksom att de på det sättet smittas mer på det.
Ja, nej, men man har ju trott det, att vår kultur, våra kulturella särdrag och faktum, vi är inte liksom har generationsboenden och liksom bor ganska ensam och inte hälsar på våra gamla, som man brukar ganska tycka är något ganska osympatiskt överlag. Det ska vara något som är skitbra och kommer liksom skydda oss här. Sen så visar det sig då att men vi hade ju absolut ingen strategi för hur vi ska skydda de här riskgrupperna.
Nej, det är också att man fick hälsa på.
Ja, det förbörjar man i och för sig ganska fort, men det visar sig att det var just många, alltså det är 20% de testade i Uppsala som på äldreboende i Uppsala som har 23% tror jag var, som har testat positivt, så att det är ju garanterat skett av spridning via personalen. Och då hade man ju kunnat förebygga det troligtvis genom att ha som vi vårdar, vad heter det, patienter som har vad heter det, neutropeni, vad kallar det, alltså de har väldigt sänkt immunförsvar. Då bör du ha munskydd och skyddsutrustning när du vårdar dem, därför att de är så infektionskänsliga.
Ja, men den här vännen jag pratade igår, hon jobbar extra nu på psyket, hon sa inom sjukvården på sjukhus. Det har ju också alla fått bra bemötande på sjukhus. Och så där är det på en helt annan nivå med skyddsutrustning. På psyket har de olika avdelningar nu för med corona och allting. Ja. Men just med äldreomsorgen och hemtjänsten totalt, ett par platshandskar på ett pass.
Liksom. Ja, det är framförallt där det sviktar. Det här, ska jag säga det här om risken, att 0,1 eller 1%, det är ungefär... om jag säger så här, att risken är om risken är mellan 0,1 och 1% så tycker de flesta att det känns mycket bättre än om jag säger att risken är 0,5%. Men om jag ger dig en revolver som är laddad, alltså magasinet är laddat till 50% och så ska vi spela rysk roulette, så jag säger att du får välja en här, eller så får du välja en här revolver som antingen har 0 eller fullt med kulor i laddad, vilken skulle du ta då?
Då är den med hälften såklart.
Den med hälften. Det känns bättre än den som är 0 och...
Om jag ska skjuta på stjärnor.
Ja, men alltså... Okej, det här är lite konstigt scenario. Du har två du får välja mellan. Den enda vet att det är varannan kula i den här runda kolven är laddad.
Jag sonderar inte.
Och den andra så säger jag att det här kan vara 0, men det kan också vara 100%. Den kan vara fulladdad. Vilken skulle du välja?
Då skulle jag säga den.
Ja, vilken skulle du välja, Stig?
Ja, då ska jag välja rysk roulette-varianten.
Han är inte så gammal.
Både är rysk roulette.
Jag skulle inte ta den där garantin.
Det
var 50% risk.
Men förstår ni att matematiskt så är det precis, det är ingen skillnad på de här. För att om det är lika sannolikt att det är 0 och 100% kulor i den, så är den matematiska sannolikheten 50%. Det som är grejen med det här med 0,1 och 1%, om det är ungefär lika sannolikt att vi är någonstans att 1% är ungefär lika sannolikt som 0,1%, så blir den matematiska risken 0,5%. Och det är fortfarande för högt.
Det som jag tycker är positivt också, eller det enda positiva i medieklimatet, förutom att media i medias retorik, som jag sagt i flera fall förut, eftersom jag jobbat i 30 år, ligger och skrämmas och liksom skapa en sån här dålig stämning. Det är bara medias retorik. Men det som är positivt är att vi slipper nu de här influenserna från white trash som Cissi Wallin och Mia Skäringe till åsiktsidioter som Leif G.W. Persson, som må vara bildad inom sitt område, men ändå. Och vi har fått nya hjältar i de här Tegnell och tjejerna gillar den här Anders Videll och killarna gillar den här Emma Frans. Och men ja, och min favorit är tanten, hon från AP-fonden, den här Kerstin, vad heter hon?
Kerstin
Hessius, precis.
Hon
är släkt.
Men
hon menar att vi skapar att rädslan för pandemin kommer skapa en större. Just det som man sa på nyheten med morse, 250 miljoner svält. Men hon menar ju då med det som kommer, hon tänker inte på dem i tredje världen, tror jag. Det hon tänkte på var att vi får den värsta depressionen sen, större än 2030-talet. Ja, alltså alla självmord, arbetslöshet.
Det är det för det om det kommer en till våg. Jag tycker vi bör ändå tangera den frågan, för det är många som har resonerat kring det.
Mm.
Och jag vet att en kompis i Spanien som har fått information, alltså jag tror att det beror på att han är ganska högt rankad.
Mm.
Och att Spanien är ju inte lika demokratiskt som Sverige.
Nej.
Och där får du information som är mer adekvat, om du förstår mig. Alltså om du sitter liksom i någon sorts topposition.
Okej, ja.
Han menar ju då på att det är fyra vågor.
Mm.
Och att det kommer, det är liksom inte ett naturligt virus. Utan det kommer, men det är ett misstag. Det är liksom det som Tjernobyl då inte planerat, utan ett misstag. Det kommer från det man gör stridsmedel utanför Wuhan.
Det är två teorier. Du har djurmarknaden, det är deras hur de käkar fladdermöss, ormar och gud vet vad, katter och hundar liksom. Men att det kommer därifrån, för det var förstått tidigare, influenser också kommit från djurmarknader och den här trångboddheten i Kina, tror man. Men en teori är ju, och jag är inte alls så konspiratoriskt lagd som du. Du är på Eves nivå där poliser har skjutit palm och allting. Men för en gångs skull är det att om de har gjort... Kina köpte bara i fjol 160, eller om jag ska ta min Asperger, exakt 156 företag med 400 dotterbolag bara i Sverige. Och de börjar nu hamstra upp bolag i Europa. Plus att de säljer skyddsutrustning och ja, gud vet vad. Att, det är ju en konspirationsteori att de skulle, att de har gjort det här med flyt från ett militäriskt labb i...
Nej, jag tror inte de har gjort det med flyt, för att det drabbar ju dem själva också.
Ja, nu börjar ju USA sätta bara Minnesota vill stämma Kina på flera miljarder.
Alltså det är absolut. Alltså de gör ju inte det. Alltså det är ju samma, det är som att tro att Tjernobyl skulle vara ryska militärens idé, va. De följer på grund av det.
Ja.
Så att det är ju inte kinesiska ledningen. De är...
Nej, men de gör ju ingen. De sitter ju fortfarande och kokar sköldpaddor och grejer på bara.
Ja,
och så bilder du går på Facebook.
Ja,
de kokar
alltså,
hundar också.
Det är äckligt, tycker jag också. Jag brukar skrämma min katt med det.
Men käkar en hund kan du få rabies. Det säger sig själv.
Ja, det är ju inte bra.
Nej. Nej, men alltså det, jag tror lite som du, Stig, där, att det vore svårt, det är nog svårt att argumentera för att Kina liksom överhuvudtaget ska kunna liksom tjäna på det här långsiktigt, så mycket som de har drabbats ekonomiskt och så mycket som deras liksom BNP har gått ner av att behöva hantera det här. Sen om det är ett misstag att det har slippit ut från ett labb eller sådär...
Men det
tror jag... Om man tittar på att det skulle vara ett konstruerat virus i alla fall... Så vad jag har förstått så är man vet ju under den här, man kan ju sekvensera.
För det glömde jag säga med, förutom att köpa företag och sälja skyddsutrustning. Nu säger de också att ha vaccinet, trots att USA sa att de hade det för två veckor sedan. Då sen kommer de också tjäna pengar på vaccinet.
Ja, men i vaccin, ja, det är så här.
Grejen är att de är fast två, sa de nu.
Om du skulle ha vetat att du ska släppa det här sen på något för att tjäna pengar på vaccinet, så måste du ändå liksom spela ut i tid så att du har en klinisk, alltså kliniska studien tar ju ett år, du måste ju se till att det inte blir några allvarliga biverkningar på sikt och så vidare. Så att jag menar, det är ett jävla högt spel helt enkelt.
Jag vill inte vara först att ta ett vaccin.
Vad sa du?
Jag vill inte vara först att ta ett vaccin.
Nej, precis. Och det är det som är tanken, att det ska vara studerat och uppföljt över så pass.
Nej, det är massor som använder. Det var redan i England för månader sedan. Folk använder sig frivilligt för att de tycker att de blir immuna mot det då. Unga människor.
Det är lite farligt. Alltså.
Men i alla fall, det här med... att det här med ekonomin i alla fall, som du pratade om, Kerstin Hessius. många av dem som hade liksom investerats i att tänka på att det här, att gå ut med att det här är någonting som är kanske överdrivet och låt oss vara till sans och balans och liksom sunt jävla bondförnuft, kom igen nu va, ingen kärringhysteri här inte. Och de hoppade ju på den bollen väldigt hårt och bara, ja men det är klart, det är ni dumma i huvudet alla bönder där ute som är oroliga för den här skiten. Tänk på ekonomin, det är sån här pseudo-intellektuella människor älskar ju att liksom känna sig smartare än alla bönderna där ute. Men det man inte tänker på är att det mesta av restriktionerna, eller det mesta som har förändrats i konsumtionsmönstret hos svenskarna är ju inte på grund av myndighetsdekret, det är ju på grund av att folk har frivilligt tagit på sig att begränsa sin rörlighet och sin konsumtion. Dels för att man är beredd för sin egen del, men också för att man vill ta någon slags samhällsansvar. Och det här med att smittskyddet tror jag uppfattas som en liksom kollektiv nyttighet med individuell underhållsplikt. Och det är någonting som vi har väldigt lång vana av att behöva hantera, av att organisera vårt samhälle efter i Sverige. Om man tänker på till exempel hur man har hanterat gemensamma åkermarker i byalagen. De här stängslarna som är så jävla, det är liksom, de upptar stora delar av medeltida landskapslagarna liksom från typ 1000-talet eller fram till 1800-talet.
Samuel Owen hette han som som bröt det där va. Nej, det var inte Owen. Det var skotte.
Ja.
Det var 1820-talet.
Det var Mac någonting här för
mig.
Okej, alltså fast i Skottland då eller?
Nej,
det
var
men det var okej, det förvånar mig.
Det är skotska legoknektar.
Ja, det var det där skottet, för att det var ett jävla kulturellt liksom stigma att bryta mot den där grejen. För att om du missköter din jävla del av stängslet, då kommer ju djuren in. Djuren betade ju inte där, de betade ju på fria marker och maroderade hela skörden. Det är ju byns liksom överlevnad är ju sabbad för vintern.
Men Öland har ännu inte genomfört den här lagen.
Vilken lagen?
Ja, men alltså från det, vi hade även på 50-talet med Irland, så hade vi en stark stat med ändå där du lyssnade på folket, eller där folket lyssnade och följde liksom. Det fanns både för- och nackdelar med sociala Sverige där liksom.
Och det är förmodligen jävligt djupt rotat det här. Alltså det förvånar mig inte att folk gör det här, alltså att säga att man kan samordna sådana här saker, för att det förutsätter ju faktiskt en gemensam tillit på att alla andra gör det.
Alla förutom jag och mina vänner, vi klagar på våra 40-talistföräldrar som går ut ändå, de följer inte, det är en speciell generation också.
Jo precis, men det behövs ju inte vara så många som bryter mot det för att sticka ögonen. Poängen är i alla fall att det mesta av det här har varit frivilligt. Och man kan inte gå ut och säga att man ska häva liksom restriktioner som inte finns.
Mm.
Och om det blir en väldigt stor, snabb, okontrollerad smittspridning och sjukvården blir totalt överbelastad och det kommer reportage från hur folk liksom ligger och dör i småbarnsföräldrar i Täby ligger och dör i fältsjukhuset i Älvsjö. Vad tror ni skulle hända med konsumtionen då? Om vi befinner oss inte på den här 0,1%, skulle folk gå ut och konsumera och gå på krogen och parta som vanligt?
Men det är redan en konkurs och alltså, stora kedjor, 500 hoteller.
Ja, och det beror ju på att Volvo har permitterat så många anställda, att Scania har permitterat liksom nästan hela sin personal. Det beror ju på att globala förädlingskedjor har stannat av. Mm. Det beror ju inte på vad liksom, Folkhälsomyndigheten har sagt eller inte. Så Kerstin Hessius idé om att det är någon slags Folkhälsomyndigheten har överreagerat, att man har stängt ner landet i onödan. Jag menar, den grejen, alltså det finns inte riktigt. Och alternativet till det existerar heller troligtvis inte. Det existerar bara om det här nu är så ofarligt att det liksom och det måste jag säga, det ser inte jag när jag jobbar på sjukhuset. Vi skulle inte, jag har ytterst svårt att tänka mig att alla akutsvårdsavdelningar, en stor del av medicinkliniken skulle behövt upptas helt åt coronapatienter om det här var en vanlig influensa.
Fast det tror jag de gör i andra länder också. Alltså att du...
Det tror jag säkert att det är så i andra länder också. Men det säger alltså så här, vi har inte en helt influensaavdelning.
Nej, Norge, jag var intervjuad av norsk TV för 2 veckor sedan. Och då var det journalisten berättade, han tyckte på ett sätt att vi inte var kloka. Och han berättade att det är nytt norsk militär vid gränsen till Sverige och att han, efter han har gjort sina reportage här i Stockholm, då måste han vara i karantän i 2 veckor där i Norge. Men däremot sa han också att trots att man har hört att de har sparat så mycket i sina oljereserver, oljan är ju störtdyket också, de ekonomiskt slår hårt mot Norge också, verkligen.
Ja,
och det kan man säga att där, jag läste ju då Jack Hildéns utmärkta novell om... Jag läste ju Jack Hildéns utmärkta novell om hur det var att vara gästarbetare i Norge och arbeta på McDonalds. Hånad av norrmännen. Alltså det är väldigt farligt med rikedom. Om jag får välja mellan att vara fattig och rik, jag minns han både varit relativt rik och sen har jag varit ganska fattig, eller väldigt fattig. Då väljer jag naturligtvis att vara rik. Men det finns också nackdelar med det.
Nej, men alltså jag förlorar, jag har ju fått ett jobb som reporter i en internationell tv-serie, så jag förlorar ju 50 000 i månaden på det, men jag ser inte och gråter blod på det. Nej, men alltså, så fort gränsen öppnas igen kommer jag ändå få...
Alltså, men både jag och du, därför jag vågar att vara antingen jättefattiga eller också jätterika. Men det är ju inte så typiskt för människor.
Skillnad är, jag tänkte köpa ett landställe nu, men jag får göra nästa år istället.
Så håll käften om det.
Ja. Nej, men alltså, ja, vad ska man säga om, ja. Så du tycker att med ekonomiskt att man ändå ska ha restriktioner och offra ekonomi på det sättet?
Jag tror att det är inte, jag tror att de ekonomiska konsekvenserna påverkas av en biologisk realitet.
Ja.
Och den kan man inte bara välja att bortse från, den kan man inte bara sätta ett godtagligt slutdatum för. Och liksom människors beteende och ekonomin överlag är ett liksom komplex avvägning eller sammanslag av många olika faktorer där den här biologiska osäkerheten ingår. Och det är möjligt att det kommer att bli så att ansiktet räddas och det visar sig att det är en biologisk variation som man inte har sett på något annat virus, så att andelen asymptomatiska är helt överväldigande stort, att vi liksom faktiskt är nära flockimmunitet nu, och då har ju det här agerandet visat sig vara tämligen korrekt. Men vi vet inte det nu än.
Nej.
Och det är det jag menar med den här riskskattningsskalan.
Ja, alltså jag håller med dig om att jag är ju då ganska dumdristig, va?
Ja.
Men det betyder inte att jag är dumdristig. Man kan ju liksom vara dumdristig och...
Jo, du är ju det som Alexander Bard kallar för Boris Johnson Boris Johnson komplexet. En man i din ålder som röker utan filter, du borde ju bara stanna inne. Du hänger ju på krogen varje dag.
Ja, men jag håller avstånd. Jag gör allt som man ska göra. Spritar händerna och är en dygdig medborgare. För jag vill träffa folk då. Jag andas ju inte i deras ansikte. Jag har inte kysst en tjej på väldigt lång tid. Jag minns inte om hon väldigt länge sedan.
Får vänta lite.
Ja, vi slutar nog där.
Nej, men en grej till. Nej, det jag tycker det är fint med det då, att, som jag tror att det kommer, just med det ekonomiska kommer vända det. Det fina är att alla människoliv är lika värda. Eftersom, alltså, för så är det väl ändå i hela världen, att handlar det om typ 90% i alla fall över 75 är de som dör. Är över 75 år.
Nej, det är, jag vet inte om det är, nej, så mycket
det är
stor andel är det då inte. Men det vet jag.
För några veckor sedan var det i alla fall, då kommer det vara 1% av alla döda i corona var under 50. Var det då, tror jag.
Ja, men det vet jag inte, men det kan stämma. Ja. Alltså under 50 är dödligheten.
Så då är det fina att alla människor är lika värda. Men det som jag och många vänner med mig har pratat om, att det kommer när ekonomin och sånt. När man inser att den måste räddas, att då skiter man i dem. Kommer det bli en vän?
Alltså vi har en risk för...
Redan nu, igår, för jag behöver ju åka... Den här tv-serien som jag ska vara reporter i, den ska filmas i Spanien, Italien och USA, så det är den jag är spänd på. Men och USA tror jag att, som Alexander Bard snackade om, att då kommer en elit, vårdpersonal, journalister få komma in, men även vi kommer få coronatest oss innan. Så där är jag ju glad att jag antagligen är. Men däremot, igår pratade de om att Sydeuropa, det slår så hårt mot turistnäringen i Europa. De kommer öppna gränser för turism under sommaren, så att jag är förhoppningsvis i Italien i augusti i alla fall och filmar.
Och kanske ha då plexiglas med folk på ständer.
Det kommer vara avstånd. De kollar på Sverige nu. Alltså, det kommer vara avstånd på krogar och sånt. Fast de kommer ha striktare regler. Det är det som är problemet i Sverige. Jag har ett viktigt möte på fredag. Och då med investerare och folk. Och de var ju så här, vi sitter inte på uteserveringen där man inte sköter de här, som på Sturehov som jag föreslog först. Men då såg jag på vänner att just Chow Chow, och nu gör vi reklam för det, men vid Odenplan, där håller folk avstånd.
Nej, men det är Sturehov också.
Ja, jag
var på Sturehov.
Okej, då ska vi inte sänka dem. Nej, de har sponsrat oss.
Nej, Sturehov är väldigt strikta. Det är ju samma sak med Rosendomar där igår. De är ju väldigt så här, militäriska närmast.
Ja, jag kan blanda ihop. Jag har bara gått förbi vissa ställen där folk sitter tätt på uteserveringen.
Du tänker nog på medborgarplatserna där.
Ja, det kanske.
Men sen får vi se där, om du säger att de kommer titta på Sverige, hur man har löst det här. Det är liksom, det utvisar i framtiden. Alltså, vi vet verkligen inte om det här har varit, det är experimentellt. Idén om att man kommer, alltså så här, idén om att man kan sprida en väldigt infektiös, väldigt lättspridande virus selektivt i befolkningen, så att du ska träffa selektivt de yngre och friskare, det är någonting som, det är helt oprövat. Att kväsa ett utbrott, stampa ut det som man har gjort i de sydostasiatiska länderna, i viss mån i Norge också, det vet vi empiriskt funkar. Att sprida det selektivt har vi inga jävla idé om kommer fungera överhuvudtaget. Och sen är det så här att vi har ju geografiska områden i Sverige som är mycket, man ser det. Alltså, när jag kan se på postnumret att vi tar det på postnumret. Det där är symptomen, det är corona. Och det säger någonting om att det kan finnas vita öar i Stockholm. Och att den här slår inte, som Björn Olsen sa, jämt som en bombmatta, utan det klustrar.
Men det är inte så här skulle jag vilja säga mycket, alltså det, man kan säga att alliansen, det man ser nu, de har förstört till och med KD erkänner att det var fel att sälja ut apoteket, säger de nu. Och det är fel att vi bara har timanställda inom vården. Det erkänner KD nu. Och de har ju mycket fel, just det ser man nu, hur de har sålt ut äldreomsorgen och allting. Men en sak de gjorde bra, högen, redan på 90-talet, det var att investera löntagarfonder i forskning. Så jag tror att vi har en hög forskning. Så vi pratar om att okej, Anders Tegnell och de är inte professorer. Men om du kollar, eller sen vet jag inte hur det funkar i just den naturvetenskapliga världen, men om du kollar på kulturvärlden, så de som sitter på höga tjänster inom utbildning, Athena på Biskops Arne, det är ju inte Katarina Frostenson på ett. Och nu kollar på Di, Manus, Alexander Skans, det är ju inte. Nej, många det, sitter för att de inte får något jobb inom kulturvärlden, sitter de på de tjänsterna, för att de inte är någon stjärnor. Och de kanske tog de där tjänsterna för att de var stjärnor på sin tid och får dubbelt så hög lön än en professor.
Ja. Och så är det ju delvis inom offentlig förvaltning också. Det är ju inte direkt de som är stjärnorna som sitter och bestämmer om hur om sjukvården, om regionpolitiken. Man vet ju att det här handlar ju mycket om att man ska liksom ställa in sig i partiet och hamna överst på listan och så vidare. Det är ju inte, alltså, det är en tveksamt hur meritokratiskt det är. Och bland det värsta jag har sett är alltså att jag såg ett regionråd lägga ut på sin Facebook att han frågade så här: jaha, ni som klagar på att det inte finns någon beredskap nu. Ja, men så, det finns ju ingen beredskapstänk i samhället överhuvudtaget. Har ni, ni som klagar på det, vad har ni själva gjort för att lyfta beredskapsfrågorna på er arbetsplats? Alltså ett regionråd. Jag vet inte hur många, alltså om han tjänar typ nästan 100 000 i månaden eller någonting. Och han är alltså betald för att ha det här jävla ansvaret. Och han frågar undersköterskorna: vad har ni, jaha, varför har inte ni själva tänkt på det här? Det är konsekvensen av det han säger. Alltså det är en total jävla ansvarsflykt.
Ja, alltså det som är det allvarligaste som jag tycker i det här kritiska läget, det är att vi ser ett konkret bevis på förfallet för tänkandet i Sverige. Jag diskuterade det hos läkare, min nya husläkare, och gick igenom. Jag går igenom min kropp varje år, alltså världen och sånt. Så bra ut. Och då så snackade vi om det, och då sa hon det att det, hon håller med mig om det, att det är liksom ett skumt att man ser verkligen, jag är ändå så gammal, jag fyller 65 i sommar. Det finns ju en del unga, jag har lärt känna några unga från Linköping, jag har lärt känna dig och Ludvig och så här, och även David och så, som är intelligenta. Men alltså, majoriteten av de som är unga är ju häpnadsväckande korkade. Alltså de är så korkade så att du tror inte att det är sant.
Ja.
Och nu talar vi om så kallade intellektuella.
Mm.
Jag hörde en tjej fråga mig, vad är 9 plus 2?
Förstår du? Ja, det är lärmansfyllande och ettan.
Ja, men det är sant.
Alltså, nej, men däremot så har väl ett samhälle där man kanske inte har värderat just kunskaper och sådär med influenser och narcissism och sådär.
Men en grej, en kommentar om det där, någonting som Tino lärde mig är att Tino Stalandaghi, han påpekar en sak som jag tycker är väldigt sann. Bondförnuftet brukar landa, alltså folk som har IQ upp till 100, de brukar landa i en viss slutsats när det gäller liksom en samhällsfråga som är intuitiv och självklar.
Mm.
Och de som har IQ 115-120, där har vi en överrepresentation av människor som älskar såna här kontraintuitiva slutsatser.
Jag vet, det är sant.
Massa grejer som att typ okej, lite kontroversiellt då. Nej, men alltså det spelar ingen roll att invandringen som kommer till Sverige nu, att vi har att många av dem är analfabeter och utbildningsnivån är lägre. Vi kommer ändå att tjäna ekonomiskt på det här på grund av X, Y, Z. Och, liksom, och de som är mer åt bondförnuft håller tänker att man, fan. Alltså, om vi har en högspecialiserad arbetsmarknad och folk inte kommer att ha de kvalifikationerna och inte kan språket, det är klart att det kommer ta lång tid. Det är klart att vi inte kommer att säga att man kan tjäna på det här. Att de som har ännu högre IQ förstår att de som har bondförnuftsnivån har rätt.
Men det är...
Och så gäller det med jävligt mycket.
Det du säger då att en sån som Trump har rätt. Han sa ju, igår gick han ju ut med att ingen invandring alls, men idag är kan ut med att, jo, mexikanare som jobbar inom jordbruket får komma in, för liksom alla stannar i USA, som har världens största men det är ganska cynisk och fascistoid.
Trump är faktiskt på allvar ganska smart.
Ja, det är han. Det är han. Men vad det gäller vad heter det, smittskyddsfrågan och strategin och hur mycket man ska ta det här på allvar och öppna upp landet och inte, så har det ju representerat Trump en polaritet som ligger mycket längre närmare svensk mainstream.
Ja, för att han är miljardär och vill ha igång sin verksamhet.
Än vad Dr. Fauci, som är hans lite antagonist och som är inne på att man måste köra mycket hårdare linje. Som ju Fauci, deras expert är ju mer i linje med de här 22 forskarna som har kritiserat Folkhälsomyndigheten. Så att i USA så gäller ju liksom en omvänd polaritet lite grann.
Nej, men de här får, alltså, jag är ju för Sveriges linje som oavsett om de är forskare på, och jag litar ändå på min exfru som jag tycker ändå är på en högre nivå än de där, och som också är för Sveriges linje. Och där har vi också med smartness att göra det här, sitta och skrika att vi gör fel nu. Det är ju folk som låter det emotionella ta över istället.
Ja, men alltså, du är ingen emotionell typ.
Sen är inte jag en expert, jag ska inte yttra mig
heller. Du har ju mer erfarenhet av det här än vad jag och Syr har.
Ja.
Så är det.
Nej, men och det jag ser, om man ska prata emotionell kontrationalitet, så har det varit ett väldigt emotionellt attack mot de som har kritiserat den svenska linjen, som har gjort det på sakliga grunder.
Mm.
De kan man kritisera i sak. Den där siffran som de tog 7-9 och går och jämför dödstalen i olika länder, det går att kritisera sakligt. Men Viktor Malm i sin artikel, han kallar ju bara Lena Einhorn för en hysterika.
Mm.
Han går ju på hennes liksom
apparition
och fysionomi. Och hade det varit liksom att hon hade representerat någon slags kvinnlig vänster, så hade ju folk kallat honom sexist för det tilltaget. Så att det jag ser är att folk som när folk ser att kompetenta människor kritiserar Sveriges inom Folkhälsomyndigheten, så sker det väldigt mycket utifrån en emotionell grund.
Jag kan faktiskt förklara varför jag tror att de här 90% och 100% och 120% eller 120 IQ, vad det handlar om. Jag tror att det handlar om arbetsplatser.
Mm.
För alltså, jag märker det på folk som sitter eller käkar lunch.
Mm.
Att de som är arbetare, de är allmänt ganska förnuftiga.
Mm.
Alltså de som är vägarbetare och byggjobbare och lastbilschaffisar och så. Mm. De kör med sunt förnuft. Men de som kommer från kontor, de pratar för det första, sitter de alldeles fel.
Mm.
Alltså arbetaren sitter som överklass.
Hon är lite off topic.
Nej, det är ganska intressant. Därför att det är exakt just de grupperna som strävar emot och som går på alla fake news som kommer från mainstream media. Mm. För mainstream media säger en sak, då tror de på det. Ja. För de tror att det är husbondens röst.
Ja, fast det problemet där var ju att de hade gått på rysk fake media.
Nej, det har de inte gjort.
Var det inte det?
Nej. Mm. Däremot så var det att hon, jag tror att det var att hon gav någon, antingen gjorde Cecilia Nauklyv en intervju eller kanske... jag vet inte, retweetade någon artikel eller någonting, men de har ju inte använt rysk fake media i någon form av liksom offentligt inspel.
Nej.
Så att det där är lite fake news kring det. Men, nej, men precis som du säger så det finns liksom någonting att man det finns en bias liksom lite grann inom, tycker jag, mainstream media idag, och att man liksom griper efter halmstrån för att kunna hitta någonting, för att kunna lite grann försköna det här. Och bland annat så var man ju doktor Konrad, som är chef för intensivvården på Karolinska. Han sa att 80% av dem vi har skrivit ut har överlevt. Och då tolkar SVT det från intensivvården, alltså. Då tolkar SVT det som att överlevnaden är 80%. Och det är ju helt fel, därför att de har tittat på 175 patienter.
Mm.
Och så har de tittat på bara den andelen som har skrivits ut. Och där har ju inte, det är ju inte de som blev inskrivna, de som blev inskrivna, utskrivna först, inte de som blev inskrivna först. Det är inte en egen kohort.
Mm.
I början så intuberade man patienter så att säga förebyggande, profylaktiskt, för att man var rädd för att de skulle utveckla en allvarlig chocklunga och att man skulle kunna förebygga den utvecklingen och intubera dem. Då blev de inte så svårt sjuka och då extuberade de. Så det var ju de friskaste troligtvis som har skrivits ut först från IVA. Alltså majoriteten, absoluta majoriteten av de i grupperna man har tittat på är ju kvar på IVA och kämpar för sig. Alltså 80% är en helt felaktig siffra, eller det motsvarar inte den aktuella verkligheten.
Nej, men det som är det stora problemet är att sen ungefär 1968, om vi tar det året, så har det varit en alldeles för stor grupp i samhället som har haft som sin yttersta målsättning, eftersom de inte kan konkurrera. Det finns ingenting som hindrar dem från att göra precis vad som helst. Och så har de då sina brister som alla människor har, även jag. Och de kan inte försonas med sina brister. Då vill de i alla fall ha åsikter som man blir populär på fester.
Ja.
Och det lider vi fortfarande av än idag. Mm. 68 var länge sedan.
Det tror jag vi är i och för sig, så här sätter man svensken kanske.
Ja, men alltså vi snackar nu om varenda jävla svenskt riksdagsparti.
Ja.
Inklusive Sverigedemokraterna.
Ja. Och det är då man får de här lite masspsykosliknande tendenserna, när det liksom finns någonting som är mer påbjudet att tänka än annat. Och det är farligt när det blir så om vetenskap, anser jag. Och alltså min viktigaste poäng är, som vi har kommit in på här, är att det finns liksom, det finns ett riskpanorama av tänkbara verkligheter angående hur hög dödligheten är. Mm. Och vi kan inte vara helt, det finns ingenting som är så övertygande, och ingen annat land gör bedömningen att det är tillräckligt mycket som talar för att dödligheten är så pass låg att man ska kunna köpa den svenska linjen. Visar sig väl det var rätt, så är ju det fantastiskt. Men givet det vi vet idag så är det faktiskt ett högt spel.
Mm. Vi slutar där. Slutar.
Ja.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.